Men nu, Felicia, nu är den över. Norge sommar.
Rodden.
När nu drar på jingen snart, då har vi lovat varann att vi aldrig mer kommer prata Norge i VM i det här programmet igen.
Vi gör en sån pinky promise under jingen.
Japp. Är det något sista du vill ha sagt innan det här löftet träder i kraft?
Jag vill bara säga att det blev inget broms. Ni kom inte ens i närheten av Sverige 94.
Nej. De gjorde det, bra ändå. Småsyskonen i väst. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans första talkshow i P1 med Felix och Felicia.
Tackar.
Skönt att vi lagt det där bakom oss.
Ja, faktiskt, verkligen.
De som inte mätt. Får nämnas vid namn.
Ja, N-ordet. Det nya N-ordet.
Du, till något annat. Jag läste om att det blivit vanligare med aktivistiskt engagemang och till och med attacker mot AI-bolag.
Ja, jag har också noterat. Ja.
Det är alltså då bland annat Wall Street Journal som skriver om det här, och det är främst då i AI-meckat San Francisco där flera vänder sig mot de här dels datacentrerna, uppsägningar som kommer efter AI har implementerats på arbetsplatser, men också då den här mer extrema farhågan om att AI skulle kunna bli slutet för mänskligheten.
De har ju till och med blivit våldsamma, som jag har förstått saken.
Det var någon som sköt typ 13 skott mot bostad som tillhörde en högt uppsatt AI-chef.
Och någonstans kan man ju känna att man vet ju ibland hur man kan bli när man är väldigt, väldigt rädd. Då kan man ju bli aggressiv för att man är rädd. Och det känns som att det är lite det som har hänt här, kanske.
Verkligen. Och man är rädd för mänskligheten då. Ja. Så det är dels för sin egen skull, men också, och det jag tror man kan bli aggressiv också i den här känslan, jag fattar något som ni andra inte riktigt fattar, men det kommer drabba oss alla.
Hallå, ja, det är ju en desperation. Det finns ju en desperation i den här våldsamheten också.
Är du inte rädd?
Jag är rädd, men eller jag är mixad, jag är blandad. Mm. Jag är rädd såklart, för det är så många så kunniga människor som ändå varnar för den här utvecklingen, att den går så otroligt snabbt att vi inte vet var den tar vägen. Sen är jag samtidigt, det finns ändå någonting i mig som är så här, vi har stått inför så många tekniksprång tidigare. Det har många gånger blivit bra, men jag vet också att det här är något helt annat. Så ja, jag är oviss och jag är rädd. Men
jag känner tror du representerar inte de flesta ändå.
Ja, jag tror också det. Men jag känner också inte den här akuta känslan som jag tror att många kanske tycker att man borde känna. Och jag vet inte varför.
Det är ju här, det är nu.
Ja, det är det. Men jag har svårt att känna att det är... Ja, det är svårt att känna en akut rädsla.
Jag känner en akut rädsla.
Ja, du gör det.
Men jag tror att det beror på vad man konsumerar för kultur. Mm. Jag såg nämligen 2001 ett rymdäventyr igår för första gången. Stanley Kubricks klassiker.
Vad är den, från 60-talet?
Ja, den är nog från 68 kanske. Så den är precis där i liksom space age, ett år innan månlandningen och sådär. Mm. Och då, ja, för de som är, spoiler alert, 60 år, nästan 60 år gamla film då. Men det handlar bland annat då om den här superdatorn här 9000 som är ombord på det här rymdskeppet som ska hitta annat liv, och datorn slits mellan sina två uppdrag då, att liksom se till att uppdraget går i lås, men att också aldrig fatta ett felaktigt beslut. Och till slut då så vill besättningen stänga av datorn, och då bestämmer sig Hal för att ta det helt logiska beslutet att för att kunna fortgöra uppdraget, slutgöra det, så måste jag sparka ut besättningen. Rys.
Men vad tänker du? Har du någon koppling till idag?
Ja, men tänk om det skulle kunna bli så. Alltså, det finns en sån känd liknelse som någon sån AI-filosof har, som är att om du har en allsmäktig AI och så låter du, och så säger du åt den bara, ah, men du ska tillverka så många gem du bara kan. Och då kommer den, för att den är så smart, sluka upp all mänsklighetens energi för att tillverka gem. Så hela jorden är bara till slut ett enda stort
dränerad.
Gem. Exakt, för att man inte har någon koll för att den blir så smart.
Men jag måste säga en liksom eventuellt lite positiv grej med det här kriget människa-maskin är ju att den här rörelsen är ju ändå mot just maskin. Och att det inte är olika människogrupper mot varandra. Det tycker jag ändå är någonting att glädjas vid.
Ja, det är någonting lite mer positivt.
Även om det kanske i och för sig drabbar tech bros.
Ja,
och de är människor.
De är människor
också. Jag tar tillbaka.
Ja, just det. Ja. Du, har du någon gång blivit strandad på en flygplats?
Kortare tid.
Timmar, det är några som har blivit strandade i snart dagar. Flera hundra svenskar, fast på Kreta. Tripp Äppelsmockan, rubricerade Aftonbladet. Mm. De gillar ordet smocka i sina rubriker, främst med prefixet snö, men nu trippel och det gällde flyg. Och det är då, om jag snabbt ska dra själva trippen. Steg ett, planet blir försenat på grund av tekniskt strul. Steg två, efter den förseningen så är det några som inte hämtar, som inte kommer med. Då måste deras bagage lyftas ut från flygplanet. Det tar jättemånga timmar. Steg tre, de kommer till slut upp i luften. Men då kommer flygpersonalens lagstadgade crew rest in. Och de måste vila, sova av sig på Kreta. Så de som sitter på Kreta och väntar på det här planet från Stockholm som bara ska hem, de blir kvar. Hur blir du i en sån situation?
Jag blir nog tyvärr, går in i mig själv, människan. Jag sätter i hörlurar, tystnar, stänger ner och bara försöker uthärda situationen. Jag önskar ju att jag var en sån som agerade eller kanske gjorde något kollektivistiskt trevligt, drog igång ett litet spel eller lek eller något sånt där.
Men blir man inte irriterad på dem om man ser någon dra fram typ en banjo på så här, eller så här, en säckpipa på Glasgow International bara två på natten, bara okej, vem är det här bra för?
Jo, jag vet, men man vill också inte bli den som bara går in i sig själv. Men jag är,
men för det känns som att det är två läger, de som bara stoiskt försöker uthärda sitt lidande och de som mer tar på sig så här, jag kommer gå till personalen, jag kommer försöka förbrödra mig med de andra strandade. Det är en studie i mänsklig psykologi.
Ja, du känns lite mer som att du kanske blir någon form av ledare.
Nej, jag tror att jag är väldigt dålig på att se problem. Det är sällan jag är på semester och måste, du vet, ta mig någonstans. Jag tycker ofta så här, hoppas man får bo på något fint hotell nu. Nu kan man se, en gång var jag strandad i Singapore, var det nästan det bästa på hela resan. Vi bor på ett ganska lyxigt hotell, åt jättegod mat.
Men det är också någonting med att det är så himla svårt att klaga i den situationen, tycker jag. De som blir liksom arga och väldigt frustrerade.
Känner du inte medlidande för de här på Kreta?
Minimalt.
Hårt, slitande svenskar som tagit sina sista surt förvärvade kronor och ska bege sig på 2 veckors semester.
Det är ju det. Man vet ju också själv, om man hamnar i den situationen, så tycker man ju synd om sig själv, även om det inte är jättesynd om sig själv kanske. Så, men det är svårt. Det är svårt.
Kommer du tidigt? Är du en sån som kommer tidigt till flygplatsen eller försöker du tajma?
Nej, jag har en tävling numera. Jag reser ju väldigt mycket som korrespondent. Och jag har liksom, för varje resa så drar jag av en kvart kanske.
Nästan. Så att du liksom försöker leta dig fram till den perfekta balansen.
Exakt.
Och snart kommer du hitta den, men då kommer du missa ett flygplan.
Förmodligen.
Men mitt tips annars som får mig att bli så himla lugn på flygplatser är just det här som var del 2 i trippelsmockan. Att när jag checkat in mitt bagage, det är ju hur lugnt som helst. Inget flygplan vill ju behöva lasta ur mitt bagage. Då är det ju på dem att få in mig i planet. Då kan jag gå runt i taxfree i timmar och veta, de kommer ju ropa ut mitt namn.
Men du vet då att det är inte kanske stämmer.
Jo, de gjorde ju det. Men då var det några som hade valt att inte flyga. Men då behövde de ju lasta av bagaget och hitta rätt på de här lapparna. Så de kommer ju ändå anstränga sig till sitt yttersta för att slippa det. Och ropa så här, can Felix Österperson, please come to Terminal 5.
Men det är otroligt om du kan njuta av att vara på en flygplats.
Ja, nej, men tax free alltid tax free. Du, nästa ämne. Ja, vi ska fråga om du tittade på matchen igår. Och då menar jag inte VM och de som inte får nämnas, utan herrarnas singelfinal i Wimbledon i tennis.
Följde inte, kan jag känna.
Kan berätta att segrande ur den här duellen gick italienaren och världsettan Jannik Sinner efter att ha vänt mot tysken Alexander Zverev. Och redan här misstänker jag att ett gäng svenskar lutar sig mot stänga av-knappen på radion. Jag har nämligen en spaning om att tennis inte har riktigt samma glansdagar som det hade en gång i tiden, när det var Borg.
Men vi har ju inga svenskar.
Vi har inga svenskar.
Eller hur?
Vår kära kollega David Mehr, som nu är på semester och kanske lyssnar, han har gjort flera försök i vår att prata tennis här i programmet.
Det
har
inte floppat alltid gått varje gång.
Nej, inte floppat i hårt, men det har inte alltid sålts in på det sättet vi ska försöka sälja in det nu. Och med oss har vi då tennisoraklet, känd för många som musikproducent och idoljurymedlem, men här hos oss i Talkshow nu, egenskap av djupt passionerad tennisfantast. Välkommen, Alexander Kronlund.
Tack, hej.
Hej,
hallå.
Hur är det på flygplats bara först? Jag såg att du satt och, du måste ha flygit mycket fram och tillbaka till LA.
Det har jag gjort, ja precis. Inte så ofta länge till LA. Nej. Men jag tänkte bara på sist, jag flög nu till Palma 2 dagar och åkte hem igen. Den resan var, jag gör lite som du gör, att jag kanske kommer med 1-2 minuters marginal, slappnar av, har en ryggsäck, checkar inte in något stort bagage. Men nu var det verkligen så nonchalant. Jag kollade Portugal-matchen, det var en kvällsflyg, med hörlurar. Och så har du ropat ut mitt namn, att jag har hört. Och så ringer de min telefon. Jag svarar inte. Jo, jag svarar förresten. Ja, det är från gaten. Nu åker vi. ja, ah, sorry, så svepte jag min whisky. Och så, jag liksom leker med de här grejerna hela tiden.
Du tog dig ändå tiden att svepa whisky.
Ja, det är så nonchalant.
Ja, det är ett vidrigt beteende, det är, tyvärr. Ja. Vi lämnar det där hän. Ja. Du har hunnit
börja
smälta...
på minus.
Ja, verkligen. Har du hunnit smälta gårdagens final?
Ja, vi ska bygga upp här från minus. Ja. Jag har... Ja, den var inte så svår att smälta.
Nej, nej, det var inte så mycket. Vi ska också få... tyckte jag bara sätta oss i rätt stämning. Felicia, du är ingen tennisfantast. Jag slökollar. Men Alexander Kronlund har så hjärtligt i sin tennispodd kombinerat sina två värv, tennisfantast och musikproducent. Vi kan lyssna.
I don't wanna talk, I rather let my game speak. I'm shy but I am tall, with skinny legs and all. The sinner takes it all, he's crushing every ball. With every victory, the king of Italy.
The king of Italy, det ska han ändå ha, den gode sinner.
Ja, det där var ju från min tennispodcast. Jag inte, den är på is.
Den är på is.
Den ligger ganska länge på is, tror jag. Ja. Men som jag höll på med passionerat ett tag, jag och Maria Strandlund Tomsvik, tennisdrottningen i Sverige. Mm. Det var bara kul, det var ju 3 år sedan och jag... Jag är lite stolt att jag sniffat till med den här Jannik Sinners framgång.
Den håller ju.
Väldigt tidigt. Ja, så jag tror att han kommer vinna allt hela tiden. Sinner takes it all. Jag borde göra en riktigt stor låt av det. Jag orkar inte fullfölja det, men...
Nej, men det där var bra. Lite crooner-vibb.
Jag sjöng inte så bra, men det var bra skrivet.
Du, bara, vi tar oss till tennisen här. De som inte har någon kärlek till tennis. Din kärlek till tennis. Hur föddes den?
Jag... tror att det först en liten grundkärlek från när barndomen föddes, för att jag råkade växa upp under slutet av 70-talet, 80-talets tennisboom. Alltså Björn Borg, Villander, Edberg, allt det där. Så det var ju tennisfeber i hela Sverige. Och det byggdes, jag är från förorten då, så det var ju en överklassport, tänkte man, som Gustav V höll på med, hans kompisar och Wallenberg. Men så byggde de, där Björn Borg-boomen kom då, den här sköna, vanliga Södertälje-kisen. Då byggde de, alltså, inte, kanske 3-4 tusen banor.
Mm. De bara, ja, det var dåtidens paddelbanor.
Typ så, ja. Faktiskt. Ja, men med då superstjärnor.
Mm. Vad var motsatsen till Zlatans paddelcenter?
Ja, precis.
Borg hade
den har inte lagt ner i alla fall, hans center. Men i alla fall så var det en väldigt... det var en yra som jag hakade på, och man fick spela på sina asfaltsbanor runt om. Mm. I mitt fall Breding och Sätra, där fanns det... Så man fick spela rätt mycket tennis, men jag blev inte så duktig. Men där föddes det. Sen har det liksom svalnat, jag gjorde andra saker, musik framförallt. Men sen kom det tillbaks för, låt oss säga, 7 år sedan och eskalera för 4 år sedan.
Eskalera, frågan.
Ja, eskalera till att jag tyckte jag kollade väldigt mycket på tennis och började spela mycket.
Men du har sen, också varit på Wimbledon?
Ja, sakta men säkert så här, men jag åker till Wimbledon, så började... Det började explodera, så blev jag brukar bli ganska besatt av saker och ting. Och det här var min nya då, besatthet. Mm. Men också min slutliga besatthet. Alltså det här, liksom, jag har hittat hem. Mm. Och det, ja, då menar jag att jag åker till helt plötsligt till US Open, Franska Öppna, och sitter överallt och turneringar. Och så, som det brukar vara, att jag lär känna lite tennismänniskor och tar det så långt jag kan. Mm. Så att säga.
Jag har sett en bild på dig med Björn Borg och... Ja,
det är väl
Roger Federer.
Det vill att ta det så långt man kan.
Ja, det får man säga. Det är bättre.
Jag sitter och drinkar med dem lite avspänt, Björn Borg, Federer och sådär.
Eventuellt att Sinner är lite mer aktuell än de här
grupperna. Men... Jag har en bra grej med Sinner till, bara den här stora världsettan.
Ja, skulle fortsätta gärna.
Ja, varför inte? Att min son Frans, när han var 4 år sedan, typ, då har Sinner inte slagit igenom än. Då är jag på Stockholm Open, så jag är där med honom i Players Lounge med min son, och då så känner jag Jannik Sinner. Jag har ju en känsla av att han ska bli störst. Så går jag fram, så får han krama min son och säga: Frans, you're hugging the future. Och så kommer jag så här: där ska jag komma ihåg att jag sa och kände, ska berätta för Frans när han blev, att jag...
Det var kaxigare om du sa: Jannik, you're hugging the future.
Exakt. Det är där jag var bättre pappa då.
Exakt.
Men jag gick på det logiska, att det är säkert Sinners med future, inte min son.
Men vad är det i tennisen då, den här duellen mellan människor, vad är det som lockar med just den sporten? För de som står utanför kan det ju bara te sig som att det är två män som springer på en gräs- eller grusplan och skriker.
Exakt,
det
finns sämre ställen att springa på. Men jag skulle säga att jag satt och försökte vara seriöst analysera en gång med någon som orkade höra på mig och tänka på det här. Och då sa att om man skulle skissa upp, nu kan man säga så här: ChatGPT eller något, kan du... skapa den ultimata en mot en uppgörelsen på något sätt som är som uppfyller spänning och vara atlet och lite både vara fysisk och lite så här beräknande och gärna estetiskt och lite vackert och om man hittar på det här ramverket då kanske man kommer fram till tennis. Som, det är det ultimata tycker jag.
Jag tänkte på just det här med estetiken. För, för mig som står utanför, då, jag kan ändå lockas av just estetiken. Det är kläderna, det är liksom omgivningen, det är det här retro, de här liksom, ja, men raka linjerna. Det är ju snyggt
det
med
är
tennis.
Det är snyggt alltså. För min andra grej med schack, som också är min den parallellt om besatthet, som också har tävling när jag var liten. Och så, här. Så schack har ju lite beröringspunkter. Det är också rent och rutor och allt är väldigt... Så de har lite gemensamt då, att schack är lite väl intellektuellt bara.
Men vad är det du vrede på det lite när jag sa att tennisen i Sverige kanske är lite på dekis eller i alla fall intresset, men...
Nej, jag känner bara, vad synd.
Det var synd, ja, du tycker det är tråkigt.
Nej, men det är också, nu när jag varit så intresserad extra mycket då, så jag tänkt, fan vad den har tappat, för det är inte en enda gång på sportnyheten eller någonstans.
Nej, vi hörde i sporten här innan, då var det om någon som satsade på att åka segelbåt i OS.
Ja. Ja. Nej, men jag tänkte, det täcks ju inte någonstans riktigt sådär, längre.
Nej.
För när jag växte upp, var det, hör jag från minnen från när tre år, 6-1, 4-6.
Men är det här en grundanalys?
Tennistermer bara fanns i hela himlen.
Men är det en grundanalys av mig? Men det jag också, jag var inte med då, men jag kan känna mig nästan nostalgisk inför den gamla tenniseran. Alltså träracket, de blev arga. McEnroe versus Borg, de var lite coola. Det var nästan lite mer så här rockstjärnekänsla istället för de här robotarna som bara är nu. Alltså Jannik Sinner i all ära, hans tacktal igår var ju bara så här. Alltså han suckade, så han bara, yeah, thank you, this is great, but thanks to the ball boys.
Snarare röster också. I want to thank the tournament and the Volvo.
Ja, men är det lite... alltså,
Nadal hade också snarare röster.
Ja, men gör de det lite mindre sexigt och intressant?
Jag skulle säga, det är ju inte bara tennisen, utan man kan kolla på andra sporter. Eller jämföra Beyoncé med Janis Joplin eller något. Mm. Vem som är mest spännande.
För professionellt.
Ja, och då menar jag verkligen inom så här, Taylor Swift, Beyoncé, Bruno Mars, Ed Sheeran. Och Coldplay. Mm. Det är inte så jättespännande.
Men det här med att det inte är så himla... Jag tänker ändå på det som du sa från början, Felix, att det ändå är en klass. Mm. Det är ju liksom ofta kanske en klassfråga om man har råd att spela tennis.
Vi kan ju säga att våra lyssnare att alla kommer inte få ta en bild med Björn Borg och Federer. Nej.
Är det där ett hinder ändå fortfarande, tror du? Att det fortfarande är en sport för de rika?
Då ska jag vara romantiken så här... Från förorten Bredäng, miljonprogrammet. Ja. Sen sitter man en dag, bla bla. Ja. Nej, men det är klart, det klassgrejen sitter nu i fortfarande som det är med golf. Eller båt, som du nämnde också.
Mm.
Men jag skulle säga att det är lite småfolkligt är det ändå. Och sådär. Men jag ska säga att den här tiden ni pratar om rock'n'roll, 70-talet och så, 80-talet. Det saknar nog alla. Jag tror till och med på Tore. Vi önskar att vi fick plats med de här gamla, om ni tänker arkivbilder från John McEnroe eller Ilina Stas. Det finns massa coola namn.
Mm.
Så tyvärr, det verkar inte finnas plats.
Och klassisk skröna. Ja. Men det är då en skröna som inte blir något förtal. Men när Björn Borg torskade 80 US Open, att han då, enligt legenden, ska ha gått direkt till närmsta bar på Manhattan och beställt en stor pizza 13 öl.
Jag tror att det är något sånt var. Jag vet att han lämnade, han orkar inte, du vet, man tacktalet. Jag tror att han bara drog.
Ja.
Så, ja. Han bestämde sig också under matchen nästan. Nej, det här är sista.
Ja, nu är det dags.
Nu räcker det.
Ja. Men om du har, vi ska snart avrunda. Om någon här sitter och vill ge sig in nu, har känt sig lockad av din passionerade vurm för tennisen. Var börjar man? Hur börjar man? Var ska man liksom, vad är första stegen för att bli tennisfan?
Okej. Okay. Det ska man tänka på det jag sa med den ultimata fighten. För att om man tänker, så här kommer jag fram till. MMA, det låter som att det, på liv och död, man slåss, gladiator. Ja, lite våldsamt och bara fysiskt. Väldigt nära dock det ultimata, tycker jag. Lite för fult. Och sen den andra, schack. Den, om man blir på högsta nivå där, det är inget kul att följa. För man förstår inte ens vad man håller på med. Så det spricker på olika. Här förstår man, okej, det är svårt räknesätt, men det är väl kul. Helt enkelt, det är den ultimata, vackra uppgörelsen och det finns massa spännande stjärnor både på herr och dam. Damtennisen har också blivit så jävla bra.
Mm. Det tjeckiska undret.
Ja, det du ser. Hade vi suttit längre vi pratat om...
Vi kan sitta här hur länge som helst.
Oj,
Alexander Kronlund måste iväg, han ska på tennis.
Ja, just det, han ska ju också bila ner. Nu ska jag till Båstad. Såklart.
Vi säger tack och lycka till, på återseende.
Tack.
Du, blev du sugen?
Lite. Jag blev mest sugen på att titta.
Att klä dig snygga.
Ja, klä dig. Jag vill bara
tenniskjol. Jag hade kunnat få någon sån vit Wimbledon. Ja.
Exakt. Och jag följer vissa av de här flickvännerna på Instagram.
Ja, såklart.
Det är lite min ingång till tennisen.
Du, till någonting annat. Virala klipp blir ibland återigen virala. Inte för att de får ett nytt liv, utan för att någon letar upp personen i klippet många år senare och frågar, vad har hänt sen sist? Mm. Vissa känner igen det här. Det har hänt igen. Den här gången handlar det om stämningen som uppstod i TV4s Nyhetsmorgon 2008 när artisten Nordpolen gästade. Vi kan lyssna hur det lät om.
Vad är det för musik som, om du beskriver den själv som ni gör?
Ja, jag vet. Alltså, jag är inte så bra på att förklara sådana grejer. Men det är väl... Nej, jag kan faktiskt inte förklara det.
Hur går själva skapande processen till då?
Det är sånt där inte jag pratar om.
Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om det. Man ska inte säga det.
Och här är hon irriterad, men det är också ett hopklipp ska vi säga. Så det hade varit längre och stelare stämning än så innan. Men vem känner du mest för i den här situationen? Programledaren eller
Nordpolen? Det är så himla lätt att kasta en sten i ett stort glashus nu och kritisera någons intervjuteknik. Men det är ju någonting med att hon är så otroligt onyfiken här. Alltså det känns som att hon tappar det ganska snabbt istället för att försöka hitta in till den här lite otillgängliga personen.
Ja,
eller
alltså att det hade kunnat vara någon sån här, okej, men varför, vad är det som gör att du håller din process så nära hjärtat?
Ja, precis. Hon hade kunnat försöka hitta in i det här trånga, liksom, eller lite svårtillgängliga helt enkelt. Men istället väljer hon att bli frustrerad.
Ja, men samtidigt också lite störigt såklart. Så här, ja. Du är här, du är ganska liten artist, du får den här scenen, varsågod, berätta. Och sen, nej tack.
Ja, jo, jag förstår det, men jag tycker också att han har ingen skyldighet gentemot TV4, nej, att bjuda på sig själv.
Och vi ska se alla som fortfarande inte har fått förståelse för honom. Det är lite tema i dagens program, bringa förståelse. Ja. Alla som inte har fått förståelse för honom. Han blev då upphittad av inga mindre än medierna i P1. Mm. Och avsnittet gick i helgen. Och han sa så här om själva stämningen på platsen.
Sitta i en tv-studio med massa kameror klockan 5 på morgonen. Någon jävel som står och steker kyckling som luktar. Lennart Jäkel sitter mitt emot. Så det är en ganska svår situation att vara i sitt esse rent verbalt.
Hur lätt hade du haft att vara i ditt esse om, citat, någon jävel stekte kyckling och Lennart Jäkel satt mitt emot?
Alltså, je suis, Nordpolen.
Ja, man får ändå större förståelse.
Ja, absolut. Ja, men tänk dig själv, han är kanske, han sa ju det också väl, att han är ute på turné. Mm. Han kanske inte är liksom, han kanske är lite trött om man säger så. Jag känner medlidande för honom och jag tycker att äntligen kanske han får lite upprättelse.
Har han lyckats göra sig av med det här oket, ja? Kan vi gå vidare nu?
Ja, men jag tror att de som hörde den här intervjun i medierna i P1 i helgen, jag tror ändå att de känner med honom.
Mm. Och mycket kan man säga om talkshow, men vi har i alla fall inte stekt kycklingar.
Nej.
Lennart Jäkel får då komma när han vill.
Ja, varmt välkommen.
Ja, stående inbjudan. Ja. Du, nu till något betydligt allvarligare. Vi ska prata om Afghanistan och talibanerna, och de är aktuella nu för att de bjöds in i slutet av juni till samtal i EU. Mm. De ska åka till Bryssel, är på väg nu. Har du sett
det? Ja.
Och det är Sveriges regering som har hamnat lite i centrum för det här. De har varit en av de parter som drivit på för ett möte med talibanerna. Och det är alltså inget politiskt samarbete det handlar om, utan det är vad man kallar tekniska samtal.
Just det
har kommit kritik från oppositionen i sin tur, som menar att man inte ska föra samtal, att man inte ska legitimera en sån här terrorregim.
En debatt i hela Europa skulle jag
en
säga.
En debatt i hela Europa.
Många oppositioner runt om i Europa som är arga på det här.
Exakt så. Och jag blev ändå intresserad av fenomenet. Det har ju någonting. De här talibanerna som reser till Europas i alla fall centrum, nav för den här diplomatin och demokratin.
Ja, det väcker ju direkt frågor om det här är någon form av legitimering, även om det inte är syftet.
Mm. Och det här kan inte vi prata om mycket längre än vad vi precis har gjort, för vi är inga experter. Så därför har vi bjudit in Helene Lackenbauer, som är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut och dessutom Afghanistan-expert. Hej, välkommen till talkshow.
Tack så jättemycket.
Varför har det här väckt så starka reaktioner?
Ja, det är ju för att talibanregimen, de har dels kommit till makten genom en genom en våldsam övertagande har de gjort. De förde ju fredssamtal med bland annat USA 2021, men uppfyllde ingen av de löften utan tog makten med våld. Det är en totalitär regim där människor som i princip plågar sin befolkning och utövar det värsta förtryck man kan tänka sig. Och särskilt gäller det kvinnor som inte har särskilt mycket makt eller inflytande i sitt eget samhälle.
Mm. Om vi ska vara lite petiga då, det här med att det är tekniska samtal, vad innebär det rent konkret?
Ja, det innebär ju att det inte sker på en diplomatisk nivå utan med tjänstemän. Och att man diskuterar inte, vad ska man skulle säga, diplomatiska frågor, utan vad man här diskuterar är rent tekniska saker, som i det här fallet handlade ju mötet om återvändandet av eller verkställandet av återvändandet av afghanska medborgare till Afghanistan. Mm. Och för att det ska kunna göras då så anser man att man måste föra samtal så att dels Afghanistan tar emot de här som ska återvända, men också att man kan få det konsulära att fungera. Och det är ju pass och identitetshandlingar och allt det som behövs för att kunna resa.
Men ur talibanernas perspektiv, ser man det här ändå som någon form av vinst att man får komma in lite i värmen på det här sättet?
Medan EU då och säger att detta är ett tekniskt möte, det innebär ingen legitimering eller erkännande av den sittande regeringen i Kabul, så säger talibanerna, nu är isoleringen bruten. Mm. Det här var deras budskap till sin befolkning. Och de säger också att se, vår linje, den håller. Vi tar sakta men säkert framåt. Mm. Och vi kommer att eventuellt då i framtiden bli en erkänd regering. Så att talibanerna har allting att vinna på det här samtalen.
Men samtidigt, det är inte jätteovanligt att länder för samtal med regimer eller styren som de fördömer. Alltså vi har väl samtal med Nordkorea till exempel.
Alltså generellt sett kan man väl säga så här att samtala och att inte stänga alla dörrar är ju bättre än att totalisolera länder. Mm. Det är väl en generell lärdom man kan dra, och även historiskt.
Det brukar ju vara Jan Eliassons käpphäst hela tiden, att vi får aldrig sluta samtala. Sådär.
Exakt.
Är inte det här bara ett steg i det då?
Ja, för talibanerna är det ju ett steg i att börja samtala, att öka sin legitimitet i världen och att också bryta den här isoleringen och de sanktionerna kanske som man då är satta under.
Mm. Jag tänker på Norge har väl haft en dialog längre tid med talibanerna, som jag har förstått det. Och de har ju haft den här just dialog före allt-linjen och också har en historia av det förstås. Men kan man se att det ger några som helst resultat?
Ja, Norge hade väldigt tidigt efter att talibanerna tog över makten bjöd de ju in dem dessutom till Norge. Mm. Men man kan väl säga så här att det inte har haft någon större resultat. I alla fall inte när det gäller mänskliga rättigheter eller ökad demokrati eller att förbättra situationen för kvinnor som ett av de här kraven som många länder har. Mm.
Men samtidigt då, om man har då, som i Sverige, kriminellt belastade personer som är afghanska medborgare som har fått ett utvisningsbeslut i en dom, och sen kan inte det utvisningsbeslutet verkställas för att det inte finns den här tekniken då i Afghanistan för att kunna göra det. Är det inte då rimligt att ha ett sånt möte och säga bara hej, det vore bra om ni kunde fixa lite pass och ett mottagande. Hur ska vi komma överens om det här? Kom och snacka lite om det så ser vi om vi kan göra något.
Ja, det skulle det kunna vara om det var en annan typ av regim. Jag har, för att här ser man ju också att de kan använda det här mötet till att legitimera sig själva och också att ställa krav. Man ska komma ihåg med talibanerna, de handlar alltid från en position av makt. Mm. Det här är ingen regering som kommer lägga sig och säga okej, vi gör som ni vill, vi tar emot de här utan att ställa några motkrav.
Nej, för det var min fråga just, att så här, varför skulle de vilja ta emot?
De kommer att ställa krav, och ett av de krav som jag tror de kommer att ställa, det är ju att de ska få kontroll över sina beskickningar runt om i världen. För i Europa och framförallt inom EU så är det ju inte representanter för den nuvarande afghanska regeringen som är på beskickningarna.
Okej, så på ett Afghanistans och ambassad eller konsulat så sitter det inte representanter för talibanregimen?
Nej, utan det är från den tidigare regimen. Okay. Och det är likadant i FN att representanten i FN för Afghanistan, det är för den tidigare administrationen, den som de störtade, talibanerna.
Mm. Men jag tänker också på det här med att visst är det så att Kina och Ryssland fortfarande har representation i Kabul och har samarbete med talibanerna. Kan det då finnas något form av intresse för Europa att också vara med där så att de inte blir helt tagna så att säga av Kina och Ryssland, eller är det ändå förgäves alltihop?
Ja, varken Ryssland eller Kina stängde sina beskickningar i samband med talibanernas övertagande, så de har haft en fortgående dialog. Mm. Kina har ju stora ekonomiska intressen i Afghanistan. Framförallt gäller det ju gruvbrytning och överhuvudtaget gruvkoncessioner. Mm. Ryssland har ju en kombination av tidigare i alla fall då av att stoppa opiumhandeln som gick genom Ryssland. Den påstår så att den har avtagit delvis, men den påverkade ju Ryssland väldigt mycket. Men de har ju också geopolitiska intressen. Afghanistan är ju ett geopolitiskt intressant område, och med det nuvarande geopolitiska läget i världen så är ju detta ett väldigt bra ställe att ha kontroll. Mm. För det ingår ju i Rysslands närområde. Mm.
Och om man ser då på EU-samtalen, att det är klart som du säger att de... Jag tror det är ganska få som vill legitimera talibanregimen. Däremot så har ju alla politiker i EU också en skyldighet mot människorna som har röstat på dem att genomföra sin politik. Och en del i den är väl då att verkställa utvisningsbeslut. Hur ska man lyckas med det i så fall om det inte är att föra samtal?
Jag tänker att det här är ett av de där grundläggande svåra dilemmana när det gäller både geopolitik och diplomati. Mm. Att ska vi samtala... Mm. Och då riskera att legitimera en förtryckande regim, eller ska vi helt och hållet isolera dem och inte, och då har man ju inga möjligheter eller öppningar att överhuvudtaget agera. Och det var ju därför som USA aldrig förklarade talibanerna som en terroristorganisation. De stod inte på terrorlistan, och det var för att man visste att förr eller senare så kommer man behöva samtala med talibanerna. Mm.
Det har väl, vi ser det, snart 5 år sedan som talibanerna tog över.
Jajamensan, den 30 augusti 2021.
Ja, vad har hänt i Afghanistan sedan dess? Det är ju lång tid, men vad kan man säga liksom om läget för de som bor i Afghanistan?
Situationen för de boende i Afghanistan är väldigt svår. Det är en svår humanitär katastrof, kan man väl säga generellt. 43% av befolkningen är i behov av humanitärt stöd. Och då innebär humanitärt stöd, det innebär ju bara att lindra och förhindra död och lidande. Alltså det är det absolut nödvändigaste. Det finns ingen ekonomisk utveckling. Kvinnor har ingen möjlighet att studera, och det påverkar också då sjukvården till exempel. Där kvinnohälsovården är väldigt svårt påverkad. Till exempel så har mödradödligheten gått upp enormt, och spädbarnsdödligheten också gått upp.
Och då, när du säger gått upp, så menar du från 2020 någonstans?
Från
där.
2020. Okay. Man sänkte ju, man förbättrade ju spädbarnsdödligheten något enormt under de 20 åren som den internationella insatsen pågick i Afghanistan, och det har väldigt snabbt försämrat. Sen är det också så här att 25% eller nästan hälften av befolkningen är under 25 år. Vilket innebär att de här människorna har ju absolut inga möjligheter i det landet. Mm. Den rättsliga situationen är, vilket ju ligger i linje med den totalitära regimen, ytterst svår. Man har offentliga avrättningar och spöstraff. Mm. Moralpolisen härskar på gatorna. Så att det här är situationen i Afghanistan är för många människor väldigt svår. Plus att man har då torka. Plus att man sedan 2023 så har 6 miljoner människor återvänt som har varit flyktingar som har suttit på gränserna runt om Afghanistan. Och man förväntar att ytterligare 2,9 miljoner ska återvända. Så nästan hela Sveriges befolkning har återvänt till Afghanistan på 3 år.
Och en sista svår fråga då, men... Det har ändå testats, eller vad man ska säga. Men jag krigade där i 20 år. Mm. Gick sådär. Mm. Ska ha diplomatiska förbindelser nu. Mm. Få kritik. Vad ska resten av världen göra?
Ja, så man, ytterst är det ju ändå så att man måste få till stånd någon typ av samarbete. Alltså, eller samverkan som gör att man åtminstone kan stödja befolkningen fullt ut. Tyvärr har möjligheterna försämrats väldigt mycket beroende på att situationen med biståndet i världen har förändrats. Mm. USA har ju till exempel dragit ner på sitt bistånd och stängt ner sin biståndsorganisation som har haft en väldigt stor påverkan.
Med kritiken då väl att talibanerna ändå bara förskingrar de här pengarna och att det är för mycket korruption?
Ja, men det, man har ju gjort så här, för att det är ju ändå så här att EU har en representation i Afghanistan idag. Mm. Men de ägnar sig åt mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd. Mm. Samma med FN. Och vad de gör är att de ser till att pengar som ges inte administreras eller faller i händerna på talibanerna, utan det ska gå till humanitärt stöd genom FN. Och det är mycket pengar ifrån EU som finansierar FN.
Men det är inte lätt det här för omvärlden.
Det är jättesvårt, men jag tänker att man kan dra en lärdom av förhandlingarna i Bonn 2001 efter att talibanerna då blev slagna i princip av USA. Då vägrade USA att förhandla med talibanerna, vilket innebar att de la aldrig ner vapen. Vilket innebar att kriget fortsatte. Och det är faktiskt en av grundorsakerna att vi sitter där vi sitter idag. Situationen kunde ha blivit annorlunda.
Och vi kommer inte lösa det här nu.
Tyvärr.
Men tack ändå, Helene Lackenbauer, för att du kom hit till Talkshow P1.
Tack så mycket själva.
Mm. Ja, vad ska man säga? Det var många siffror där, men det jag förstod var att det är en fruktansvärd situation.
Ja, men och att det känns så himla hopplöst och att det kändes liksom länge sedan vi pratade om Afghanistan också. Att det sen de här 5 åren att det har fallit lite i glömska.
Ja, verkligen. Verkligen. Tyvärr. Du, nu byter jag ämne här.
Ja.
Jag tar sats.
Bra.
Det är sommar.
Ja.
Det är sol.
Ja.
Det är koskit i hagen.
Ja.
För att citera...
Usch,
vad jag tror är Rasmus på luffen. Jag kan inte min Astrid Lindgren.
Jag vet inte.
Det är också gräsmattornas tid.
Mm.
Njuter av en välskött matta. Ha en, åka förbi en.
Jag gillar både en välskött matta och en god äng.
Mm. Du är en liten allätare.
Jag är en allätare när det kommer till gräs.
Som en ko. 4 magar har du. För Rickard Cederblom utanför Umeå. Så har gräsmattan blivit mer än bara att klippa och vattna. Det är hans pensionerade intresse. Lite som med tennisen för Kronlund.
Ja, vad härligt.
Vi har med oss Rickard nu. Hallå.
Hallå.
Hej.
För de som inte har sett din matta då, som finns på Instagram. Hur ser den ut? Hur skulle du beskriva den?
Den är mörkgrön och oftast välklippt och ibland randig när jag har tid. Mm. Det är inte mycket ogräs, för det går jag maniskt och plockar så fort jag ser det.
Kanterna, Rickard, berätta om kanterna. Just... Är de raka eller skrovliga? Ja,
kanterna är väl lite böljande. De ska vara krispiga och krispiga. Inte ha vuxit ut. Jag har en grusgång och där får det inte växa ut för mycket, för då mitt inre lugn försvinner då. Då är jag lite stressad och jag har annat för mig, märks det när jag kanske inte...
Det låter krävande. Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på din gräsmatta i veckan?
Ja, i veckan det är nog en timme om dagen och ibland 2 och ibland 3. Och ibland har jag något projekt och det tar... Ja, alltså när jag
det
har
låter
tid,
som
så...
att du inte riktigt vill kännas vid det här beroendet. Det gick snabbt från 1 timme till 5.
Ja, alltså om jag slår ut det så är det väl inte så mycket att hurra för. Vi har ju en vinter i Norrland som gör att jag måste hålla mig inne. Men när det är säsong så är jag ute i full maskin.
Hur kom det här intresset till?
Nej, men jag anlade en gräsmatta i mitt hus som inte hade än, ett nybyggt hus. Och sen förstod jag att oj, det finns väldigt mycket att lära sig och det finns väldigt mycket man måste göra. Och gör man inte det så ser det inte ut som på det här liksom härliga, trevliga lugnet som man får inombords av att kolla.
Beskriv
ut
det där de lugnet. Vad är det? Liksom? Du har klippt din gräsmatta, du kanske sätter dig på en altan, jag vet inte om det som finns, du kanske knäcker någonting gott att dricka, solnedgång, du tittar. Vad känner du då?
Då känner jag att jag har lagt in en arbetsinsats i veckan innan, eller den veckan eller den dagen, och kan skåda resultatet och vara nöjd och glad och bara trivas. Tyvärr sen så kommer det en annan dag när jag måste lägga ner ännu mer jobb när något annat har hänt, men ja, just då är det härligt.
Jag tänkte just det, Rickard, när det är tvärtom då, när det har hänt något med mattan eller du har varit borta en vecka och det ser för jävligt ut rent ut sagt, vad ja, händer då, inom dig då?
Ja, alltså då är det ju, jag tror ingen annan ser det när jag kommer hem från semester en vecka och kommer hem och
försenat flyg på Kreta.
Ja, men ingen annan tror jag ser det jag ser. Då är det ju liksom en arbetsinsats. Sen är det ju ganska kul att jag har något att göra när det har hänt. Men då är det bara att jobba.
Men är det inre stress? Är det... Mår du dåligt över det?
Nej, ja. Om jag inte får lägga tid på då blir det inget bra.
Men vad känner din familj inför att ditt mående verkar gå i takt med gräsmattan?
De är nog vana att jag har någonting, en inre kamp i olika av olika anledningar. Om det nu är gräsmattor eller om det är mitt fotbollslag eller ja, hockeylag som går dåligt,
så vi har alla våra kors att bära.
Ja, och det är en stor del av min sommarok är gräsmattor.
Men du, om vi ska nörda ner oss lite då i själva mattan, vad tycker du utmärker en fin välvårdad gräsmatta?
Det är att den är tät. Det ska inte vara massa döda fläckar och jord och stora sjok med klöver. För i så fall är det ju en annan typ av matta. Då är det ju mer en äng ifall det växer 40 olika arter och vilt och högt och otrimmat. Så att i min värld så är det ju när du har kontroll. Den är mörkgrön och tät och det är inte massa klöver och inte massa maskros och groblad och sånt, utan när den är kortklippt och tät och ja, men sådär som man inte tror att den är på riktigt, då det är en riktigt jäkla bra matta.
Men just det här du säger, för jag kan ju verkligen imponeras av en sån här, alltså man tänker på golfgriner och sådär, när man åker förbi en sån, oj här har någon lagt ner tid. Samtidigt så kan det också kännas ibland lite artificiellt, lite plastigt nästan. Jag kan komma på mig själv med att säga ord som biodiversitet och sådär, att det är bättre med ängen för humlorna och sånt. Vad tänker du kring det?
Ja, jag håller med. Det är ju jättemånga som reagerar på, nej men det där trivs ju inte humlorna. Men alltså, jag har ju rabatter och vi har massa blommor och min fru jobbar ju jättemycket med planteringar. Och min granne har massa klöver, han har bara klöver. Så att min matta får väl vara så där.
Är det någon grannosämja då? Klöver versus...
Det finns något talesätt att om en man har en välskött gräsmatta, då kan man lita på honom. Så det går jag efter. Vad andra grannar gör,
säger de något om din granne.
Nu är inte Rickards granne här för att försvara sig. Han får komma med imorgon. Ja.
Men du, Rickard, jag tänkte
på
jag tänkte på det här med när man har en så pass välskött gräsmatta. Om man då har några barn på besök som vill spela fotboll eller slå en golfklubba som eventuellt riskerar att förstöra det där vackra. Blir du irriterad då, eller får man liksom ändå använda gräsmattan?
Jag har 10 barn varannan kväll som spelar fotboll på min, så att det är nog en myt. Mår mattan bra så löser sig det. Mm. Om man har rätt grässort som tål lite sånt. Det är bara att på med pop-up-sprinklern som jag har i gräsmattan. Jag trycker i min telefon så vattnar den och sen...
Det kan jag tänka mig att det gör, Rickard.
Jajamän.
Det finns inget i det till och med som gillar att de stökar till det, för då får du gå där och fixa dagen efter.
Det finns något som ligger i det, ska jag säga.
Okej, nu den sista frågan som du var inne på. Ändå mycket vinter där uppe i Umeå. Vad händer under vinterhalvåret?
Ja, då är det, då får du verkligen ha gjort ett bra jobb under säsongen för att den ska må bra efter vintern. Det är ju den stora grejen versus Skåne. Att gräsmattor, det blir isbränna och det dör en massa gräs. Så varje vår så kör jag släpvis med toppdress och stödsår och sånt och får till det igen.
Nu blev det mycket fackterminologi här och vi måste lämna över. Men tusen tack, Rickard Kedeblom, för att du kom och kastade lite ljus över din vackra, vackra gräsmatta.
Lycka till med den i sommar.
Tack snälla.
Nu ger vi micken till Sara Ek som ska sända Kulturnytt från Malmö.
Tack så mycket. När Svenska Musikmuseet byggs upp i småländska Västervik så sker det till största del med privata medel. En modell som funkar särskilt bra utanför storstäderna, säger verksamhetschef Niklas Lind.
Är det för att det är en mindre ort som det här funkar? Ja, kanske.
Flera företagare på orten har investerat i bolaget som ska bygga den flytande museibyggnaden. Och den stiftelse som ska driva museet har fått medel från både musik- och mediebransch och lokala stiftelser.
Man tror på utveckling här, plus att Västervik identifierar sig väldigt mycket som en musikstad.
Museet ska fokusera på svenska musikframgångar och Västerviks födde Björn Ulvaeus ingår i dess styrelse. Och av den sammanlagda budgeten på 67 miljoner utgörs mer än 3/4 av privata pengar, säger Niklas Lind.
Kulturprojekt generellt kanske inte alltid är liksom givna pengarna tillbaka direkt.
Men att man ändå fått ett starkt privat stöd kan bero på museets fokus på barn och unga. Att ett nytt besöksmål kan locka turister och att satsningen sker på en ort med drygt 20 000 invånare, tror han.
Det är klart att det är smickrande för en mindre ort att få frågan om man vill ha ett nationellt musikmuseum i kommunen.
Just nu utreds möjligheten till skatteavdrag för gåvor till kulturstiftelser. Och även om man ordnat finansieringen utan skattelättnader så är det bra att frågan lyfts, säger han.
En satsning på den här typen av frågor finns det ju ett stort behov av. Och det finns ju också en stor vilja att kroka arm.
Reporter här Anton Bennebrandt. Den klassiska och kritiserade musan för konstnären Anders Zorn, Zornkullan, ska få sitt rykte stärkt när Malin Elin och Linda Jackson håller kurser i bikini kroki.
Nu tappra konstnärer och konstnärinnor så kör vi igång timern. Det blir 7 minuter på den här poseringen. Kör nu! Det vi ska jobba på här, det är anatomin. Bikinin skapar bara ett extra glamoröst moment, tycker vi.
Linda Jackson håller i bikini-kroki-kursen där hon målar av Malin Elin som ligger som modell iklädd en kurbitsbemönstrad bikini.
Det är ju ett sätt att uttrycka en form på en kvinna, nästan så som man säger att det är en rubenesk person.
Alltså en fyllig kvinna, precis som Linda menar att en Zornkulla är. En kvinna som bejakar sin form, det som är här och nu och hittar guldkorn i tillvaron och glädjen i sin egen kropp och själ.
För att jag tänker på den här målningen som Zorn gjorde med den här kvinnan som går naken i vattnet och håller ett barn i handen. Och där känner vi att Zornkullan, hon har fått blivit så kritiserad för att hon är naken, men det är inte så många som badar fullklädda.
Reporter här Thea Blomqvist på P4 Dalarna. 22 141 personer dök upp i flintskalle peruk på Pitbulls konsert i Hyde Park i London i fredags. Och med det satte de världsrekord i den största samlingen människor med så kallade bald caps. P3s musikredaktör Mari Hästhammar förklarar trenden. And this how we gonna do it. Dally!
Enligt Pitbull själv så startade den här trenden cirka 2021, direkt efter pandemin, när han började spela igen. Och när han var ute och turnerade så började han se hur fler och fler människor började dyka upp på hans konserter med dessa bald caps. Alltså ja, men en flintishuvud helt enkelt som folk tar på sig oavsett hur mycket hår de har. Särskilt när han kom över till England, London och turnerade där. Då var det bara som att det sa pang. Men det handlar ju inte bara om den här bald capen. Det är också att folk ja, men verkligen klär ut sig som Pitbull. Alltså istället för att ta på sig sina liksom, det kan vara kvinnor som istället för att ta på sig sina korta fina kjolar så tar de hellre på sin plassig kostym och sätter på lite ansiktshår för att liksom likna Pitbull.
Skulle du säga att hans musik har fått ett uppsving?
Ja, men det tror jag ändå. Mycket då tack vare att det här började hända på hans konserter så har det också uppmärksammats på sociala medier, vilket har gett honom mer, ja, men mer uppmärksamhet senaste tiden. Så att det finns ju liksom en nostalgisk aspekt tror jag för kanske millennials som växte upp med musiken och nu har också liksom Gen Z ändå fått ögonen upp för honom som kanske var väldigt unga när han var på toppen av sin karriär.
Skulle du säga att det är musik scenen folk är där för? Eller är det gemenskap?
Jag tror det är festen som de är sugna på. Alltså att det har blivit ett stort event av det hela. Man ser ju hur fler och fler artister kan kapitalisera på att ha dessa typer av nästan events där folk kommer uppklädda, utklädda, redo för fest. Och är det någonting som Mr. Worldwide Pitbull kan bjuda på så är det just det.
Mari Hästhammar där, innan dess reporter Sara Berre. Den första kortfilmen på pitesamiska med titeln Bunk Bunk spelas nu in och har premiär nästa år. Pitesamiska, som bara talas av ett 40-tal personer, anses vara ett av de mest hotade samiska språken. Filmen handlar om en kvinna som ärvt en bunker av sin far och genom den lär känna sitt pitesamiska arv. Sist i Kulturnytt, Felicia Felix, vi hörs igen imorgon.
Det gör vi.
Blev sugen på att lyssna på Pitbull på vägen hem.
Ja, jag med. Jag ska göra det. Vi satt här och pratade. Jag nämnde att Pitbull i en intervju jag såg hade fått frågan om så här, hur vet du att du är så framgångsrik? Vad är framgång för dig? Och han sa, well, if you google my name now, I come up before the dog. Alltså att när man googlar Pitbull nu så kommer artisten upp för hundrasen som han då har tagit sitt namn ifrån.
Vi har ett tag kvar till
den. Finns det någon Felicia? Ja, det är ju hon då. Felicia som vann Mello.
Ja, ah, eller hon veta som att, försvann.
Ja, jag antar att båda de där kom upp före dig om man googlar bara ganska mycket. Ja. Ja, det var underbart att sända med dig i alla fall. Tekniker för det här programmet var Christer Chanel och producent Therese Lager.